Udo sitt. Amen. Tack för det. Ja, Sara predikade ju från Apostlagärningarna och om pingstdagen, om hur en våg utav andens närvaro och kraft vällde över lärjungaskaran. Och det blev liksom en startskottet för en andlig rörelse som har gått genom tid och rum över hela vår jord och in i vår tid. I detta nu så verkar samma ande. Och jag blev lite inspirerad av det, så jag tänkte jag ska fortsätta med kapitel 3. Och då ska vi läsa en text ifrån Apostlagärningarna kapitel 3. Och det är vers 1 till, jag tror vi läser till 11 faktiskt. Och det är kanske lite smått där, men det finns både på engelska och på svenska. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen. Man ber vid 9:e timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam ifrån födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig i Jesu Kristi Nazarens namn. Stig upp och gå." Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att det var mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten. Och det fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt med honom. Då mannen höll sig till Petrus och Johannes skyndade allt folket fram till dem i den pelarhall som kallas Salomos pelarhall. Det var utom sig av häpnad. Den här texten handlar egentligen om en ny sån här våg, eller en förnyad andens våg av Guds närvaro och kraft. Och här sker ett under, ett mirakel. Och kan man tro på såna här mirakler i vår moderna och upplysta tid? Det är frågan. Handlar inte den här berättelsen bara om vidskepelse och brist på kunskap och insikt om hur tillvaron fungerar? En präst som heter Bengt Holmberg, en teolog, han talar om att läsa Bibeln som om Gud inte fanns. Ska man göra så? Eller en annan teolog som heter Cecilia Wasén i Uppsala. Hon menar att mirakler under är ovetenskapliga. Hon säger så här: varje skeende ska kunna förklaras som en verkan av en känd inomvärldslig orsak. Och så skriver hon en bok om Jesus, hur det kan gå ihop. Och det är en märklig logik i det här sättet att resonera. Det är egentligen ett cirkelresonemang. Eftersom allting måste ha en naturlig förklaring så kan inte mirakler ske. Och om det sker ett stort mirakel som inte går att förklara så har det ändå en naturlig förklaring eftersom mirakler inte kan ske. Så man bara resonerar i cirklar, va? Och så utestänger man den möjligheten att det faktiskt kan finnas en Gud. Och att det kan finnas en Gud som gör under. Och det här beror på att den här naturalistiska, eller som vi kan kalla kanske vetenskapliga världsbilden, den ser världen som ett slutet system. Det är allt av orsak och verkan. Där allting måste ha sin förklaring i det här slutna systemet. Men den bibliska världsbilden ser tillvaron som ett öppet system. Alltså, det Gud, skaparen av allt, att han kan handla utanför de normala ramarna. Han har skapat allt. Han uppehåller hela universum med sin kraft och sin makt. Och det är helt naturligt att han är fri, att han kan handla i denna sin skapelse. Med världen som ett öppet system så blir det övernaturliga helt naturligt. Jag brukar gå ner till kyrkan och vi har upptäckt att vi går alltid samma väg ner till kyrkan. Är det någon som har varit med om något sånt? Man går alltid samma väg ner till kyrkan och så går man en liten annan sträckning upp, men det är likadant varenda gång. Men här om veckan så fick jag ett infall. Jag gick vägen till den här rondellen där vid Sveavägen och Götavägen där. Och så gick jag ner för Kolltorpsbacken. Och om någon hade studerat mig så kanske han hade sagt: åh, det hände ett mirakel, han gick ner för Kolltorpsbacken. Men det är alltså inte svårare för Gud att göra ett mirakel som det är för mig att välja att gå ner för Kolltorpsbacken. Han väljer bara att göra saker och ting på ett annat sätt än vi vanligen ser. Och ett sant vetenskapligt förhållningssätt borde ju vara att undersöka vad som har hänt och värdera tillgängliga fakta på bäst möjliga sätt. Och inte utesluta möjligheten av att Gud finns och att mirakel sker ifrån början. Det är ju inte ett korrekt förhållningssätt. Och vi läser att de första kristna här samlades i templet. Det står i Apostlagärningarna 2. Men man var också hemma i hemmen. Och där hade man sin nära och huvudsakliga gemenskap. Där man firade nattvard och måltid och prisade Jesus. Och upplevde den heliga andes verksamhet. Nu ska vi titta på någon bild som vi kan få upp den här på templet. Ja, vi väntar, vi ger den Philips en chans. Nej. Det var något annat. Det kommer. Ja, det är bra. Där, ja. Det här är alltså en modell utav templet i Jerusalem som det var på Jesu tid. Och det här finns på Israel museum, den här modellen. Och det finns ju inte kvar, men det finns en historiker, en Josefus, en judisk historiker som levde på den här tiden och faktiskt också stod utanför templet när romarna krigade mot templet och intog, eller mot Jerusalem och intog Jerusalem och rev ner templet. Så han var väl informerad om hur det såg ut och efter den beskrivningen som man byggt den här modellen. Och det var alltså ett jättestort bygge. Det var Herodes den store som byggde det här. Och måtten var ungefär 450 gånger 300 meter på hela det här området. Och runt murarna där så gick det pelargångar. Och den här Salomos pelargång som vi läste, det var åt den här sidan vi ser, va? Där de kristna samlades då. Och det här är så stort så att man säger att ungefär 24 stycken fotbollsplaner. Och om vi tar nästa bild så kommer vi lite närmare det själva tempelområdet då. Och den här sköna porten, det är den porten som man ser på framsidan där. Och man kanske kan se att det glimmar lite grann utav guld. Den var alltså täckt, de här dörrarna, portarna utav guld, och utsmyckat med silver och brons och såna här saker. Och det var där den här tiggaren satt utanför, och Johannes och Petrus var på väg in i templet där. Och den här porten är mellan hedningarnas område och kvinnornas område. Och där så utspelas då den här händelsen. Och där sitter då tiggaren, och det var ju liksom en perfekt plats, för det var ju enormt mycket människor här. Och speciellt, eller var ju varje dag, men speciellt vid de stora högtiderna. Och det var ju strategiskt att sitta där alla människor passerade. Och det fanns säkerligen betydligt fler tiggare än den här. Man kan dra den slutsatsen av andra berättelser i Bibeln. Och här satt han då, och han hade suttit här under lång tid. Han var 40 år. Han har varit lam ifrån födseln, och de bar dit honom varje dag att han skulle sitta där för att få möjlighet till sin försörjning och ta emot en gåva från de som gick in. Och man kan ju undra, det har ju gått en liten tag sedan pingsten här. Hur många gånger, de gick ju dit varje dag, hur många gånger hade han passerat Petrus och Johannes, den här tiggaren? Det måste ha varit ett antal gånger alltså. Det är det troliga. Och det är mycket möjligt faktiskt att också Jesus, förresten, vi kan ta bort bilden. Vi tar den tredje också då. Jag glömde bort den. Ja, det syns lite dåligt. Men idag så finns ju den här plattformen kvar. Och man kan se spåren av Herodes den stores tempel. Men idag är det ju klipp. Moskén och Dome of the Rock, vad heter det på svenska? Klippdomen finns ju där. Men det är ju ett muslimskt underår idag. Men där stod templet precis på det området. Nu tar vi bort bilden. Och Petrus och Johannes och även Jesus har säkerligen passerat här. Utan att liksom han hade fått den här möjligheten att ta emot den här helande gåvan ifrån Gud. Så att den här dagen, det var en speciell dag i hans tid. Och här var Guds perfekta timing i historien för honom personligen, och vad Gud ville göra på den platsen i den tiden. Och det kom liksom att förändra hans liv för alltid. Han hoppades få en liten penninggåva där han sitter i skuggan av guldporten. Men det överraskande svaret han får: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig i Jesu namn. Stig upp och gå. Vilken överraskning. Och så får han uppleva att när Petrus sträcker sig fram där, så kommer en andlig kraft strömmande genom hela hans kropp, genom hans förtvinade fötter och ben, och de rätas ut, och han får full styrka och en kraft som lyfter honom upp. Och så hoppar han upp, och så står han upprätt, och så börjar han ta de här stegen och upptäcker att det bär. Tänk att aldrig ha gått i hela sitt liv och sen helt plötsligt få ta de här första stegen. Och han behövde inte gå på rehab. Han behövde inte träna upp sina muskler. De fick styrka genom Guds kraft. Det är otroligt. Man tänker sig in i hans situation, i hans upplevelse. Vad förunderligt, vilken känsla. Det är inte konstigt att han hoppade omkring där och prisade Gud och sprang omkring där i templet. Inte konstigt. Och det här miraklet, det skedde i kraft av Jesu namn. I hans auktoritet, i hans kraft. Och Petrus är väldigt noga med att det sker i kraft av Jesu namn. Han säger, det här har inte skett genom vår fromhet eller genom vår förmåga. Det här har skett i kraft av Jesu namn. Och det med Jesu namn, det har Sara också pratat om. Men det är ett resultat av Jesu död, uppståndelse och förhärligande. Att Messias sitter på tronen, är given all makt i himmel och på jord. Och det här budskapet är Petrus pingstpredikan. Det är kapitlet innan, du kan läsa det. Så Jesus har triumferat över synd, sjukdom och död. Och genom andens utgjutande på pingstdagen är Guds rike och makt verksam i världen. Och det är anden som verkar genom Petrus. Det står lite senare när han står inför stora råden att han uppfylldes av helig ande. Och jag är säker på att det hände precis vid den här tidpunkten också. Han sprang inte bara omkring och ropade Jesu namn och så hände det. Han fylldes av den helige andes kraft. Och han får den gåvan ifrån Gud själv genom den helige ande. Och han säger, vad jag har, det ger jag dig i Jesu Kristi namn. Så han får den här gåvan genom den helige ande. Och så ger han den vidare till den lame. Och Gud verkar genom honom och han blir frisk. Och sen står det lite längre fram så här när han förklarar det här undret. Att tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa. Och det verkar som att det är Jesus själv som väcker den tro som kan förmedla och ta emot miraklet. Så här ser vi liksom inget av det här trons kramptillstånd där man liksom försöker prestera och bli väldigt fokuserad vid sin egen tro. Utan tron väcks utav Jesu namn och det han har gjort. Och jag tror att det finns någon slags hemlighet i det. Inte så att inte vi ska behöva tro, för tron är viktig. Men tron hänger inte bara på vår förmåga, utan tron kommer av vad Gud gör genom Jesu namn. Det här uttrycken som vi läste här i Apostlagärningarna och som återkommer väldigt ofta, tecken och under, det är liksom en sån där begrepp, va? Och det finns... Det här återkommer, eller det här finns i ett tidigare skede av Bibeln. Och det är i Moseböckerna. Så förekommer det här tecken och under. Ungefär i samma omfattning som det är i Apostlagärningarna så återkommer det här uttrycket tecken och under. Så det här uttrycket hänger egentligen intimt samman med Guds stora befrielsehandling. I det första, i räddningen ifrån slaveriet och fångenskapen i Egypten till att bli ett Guds folk som lever i Guds gemenskap. Så det här intimt förknippat, tecken under inknippat med Guds befrielsehandlingar i historien. Och när vi läser om det i Apostlagärningarna så är det handlade om Guds befrielsehandling i Jesus som då inte gällde bara ett judiskt folk utan hela mänskligheten. Och det är en naturlig del av Guds rikes närvaro genom anden. Det är en del av evangelisk kraft. Det kommer ut till uttryck i tecken och under och i mirakler. Så det är en del av Guds stora befrielsegärning, befrielsehandling genom Jesus Kristus för hela mänskligheten. Men det här med tecken, det fungerar också som en bekräftelse av Guds nåderika ord som det står. Alltså undret pekar vidare mot något större och viktigare än att få en tillfällig reparation av kroppen. Det vittnar om det största undret, att bli försonad med Gud. Att få del av ett överflödande andligt liv i en evig Guds gemenskap. Och förresten, jag kan läsa det står lite senare här i kapitel 3, vers 19. Ångra er därför och vänd om så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte. Så det tecken under pekar mot något större. Det pekar mot tider av vederkvickelse som genom syndernas förlåtelse kommer människor till del i ett andligt liv och i en Guds gemenskap. Enligt tredje Mosebok kapitel 21 så kunde präster med någon form av kroppsligt lyte eller defekt inte komma inför en helig Gud. Och jag tror att det här smittade av sig också på den tiden hur man såg på lama och krymplingar och som hade kroppsliga defekter. De var liksom inte riktigt fullvärdiga medlemmar i Guds folket och kunde liksom på ett fullvärdigt sätt delta i gudstjänsten. Men här när han får det här undret, när han blir rest upp och frisk, så pekar det ju på någonting större som Jesus gör. Alltså att han kunde leva i Guds närvaro och gemenskap. Och till och med att hans kropp är ett tempel där Guds ande bor och där hans närvaro bor. Och egentligen behövde han inte bli frisk för att det skulle ske. Men hans tillfrisknande pekar på någonting större. Så det är lite intressant att se det där sammanhanget. Men tecken är också något som pekar framåt. Därför att miraklet, det var bara en tillfällig reparation av kroppen. Till slut blev den tiggaren som vi alla här. Han blev sjuk och han dog. För kroppen slutar fungera, då dör vi. Va? Det blir någon slags sjukdom som ändå gör att det tar slut till slut. Så Guds mirakler är också något som pekar framåt. Det pekar framåt på den dag då sjukdomar ska ta slut och lidandet ska ta slut och döden är slut. Det kommer en dag då Gud gör allting nytt. Och det stod i nästa vers där i 3:21. Då Gud upprättar allting. När Jesus kommer och upprättar allting. När sjukdomen tar slut, lidandet är över och döden inte mer finns. Så miraklet är ett tecken som pekar på många olika håll. Och det är bakåt och framåt skulle vi kunna säga. Ja, nu har jag liksom tänkt igenom den där berättelsen lite grann och den där händelsen och det vi läser. Men kan vi dra några lärdomar utav det här? Kan vi lära oss någonting här och nu utav det här exemplet? Och jag tror att jag vill peka på några få saker här till slut. Och det första är att miraklet, det är ett resultat utav pingsten. Alltså den här vågen av Guds närvaro och helande kraft. Och när man kan se vad som händer efter det här miraklet, efter det här under. Därför att Petrus och Johannes blev förbjudna att vidare tala i Jesu namn. Och då samlas man till bön och så söker man Guds ansikte och så ber man att de ska få mod att fortsätta predika Jesus. Det ber också så här. Att Gud ska sträcka ut sin hand för att bota de sjuka. Och Guds svar blir att marken skakar och alla fylls av den helige ande. Det står så här. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Så här ser vi en förnyad våg och en kraftigare våg av Guds helande kraft som väller fram. Och när apostlarna ställer, läser i kapitel 5, lägger sina händer på de sjuka, så är det Gud som sträcker ut sin hand och botar de sjuka. Och det står att det samlades mängder av sjuka människor och de barn för dem och de blev helade. Och till och med att man la ut dem på gatan för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på dem. Jag vet inte om de blev botade för den saken skulle stå inte. Men det var en mäktig tid, en unik tid i historien där Gud gjorde det här. Men även om det var en unik tid och det är inget normal tid för kristenheten, så kommer de tiderna med jämna mellanrum, och vi kan läsa om det i historien. Det kommer med jämna mellanrum där Gud träder in och låter en ny våg av andlig kraft och helande kraft välla över kristenheten eller enskilda församlingar. Jag vet, jag läste när John Wimber var på tapeten för rätt länge sedan, men 79 ungefär, så hade man tänkt att man skulle försöka göra som Bibeln säger och be för de sjuka. Och man gjorde det ett år och man fick inte se ett enda mirakel ske, som man säger. Och när de var i botten i fullständig förtvivlan och ropade i hjälplöshet och grät och hade det var totalt uppgivna, så kom Guds ande med sin kraft över dem, den här lilla skaran som bad. Och så började undren hända. Så att när man fortsatte att be, så då började Gud också göra mirakler. Så det var beroende av Guds kraft kom. Och det var inte bara då så att det skedde under, utan det här större under skedde också. Under 2 månader så kom 700 människor till tro och blev döpta. Så Gud gör det här gång på gång. Och det finns sådana speciella tider där vi ser Guds kraft utgjuten. Och när Guds kraft får bli utgjuten, då sker också många mirakler och många människor kommer till tro. Så Gud, han förfogar över det här miraklet. Det är han som gör det. Och det finns en frestelse för oss att vi tror att det är vissa metoder eller vissa saker som vi gör som ska liksom lösa det här problemet eller få människor att bli friska. Det finns allt för många exempel där vi har försökt att manipulera Gud och människor. När det gäller den här berättelsen om den lame mannen, så är den ju helt trovärdig och rimlig, om vi inte från början utesluter att mirakler inte kan ske. Jag har läst precis en bok av Mikael Grenholm. Kanske en del av er känner igen det namnet. En liten ung människa som är en sprudlande personlighet. Som är frimodig i sin tro. Och han har skrivit den här boken: Dokumenterade mirakler, vetenskap, helande och Guds existens. Och där återger han berättelser från vår tid där sjuka fått förbön i Jesu namn och blivit friska genom Guds helande kraft. Först har läkare diagnostiserat en specifik sjukdom, och sedan har den här personen blivit föremål för förbön och upplevt Guds helande kraft. Och sen har han gått till läkaren och läkaren har förklarat honom frisk eller henne frisk. Och konstaterat att det finns ingen medicinsk eller naturlig förklaring till det som har skett. Så den rimliga förklaringen med de fakta som finns tillgängliga, det är att Gud har gjort ett mirakel och därför borde alla egentligen också tro på denne Gud. Det är den rimliga slutsatsen. Men tyvärr är det inte så enkelt. Varken då eller nu. För man kan läsa vad som händer i kapitel 4. När Petrus och Johannes blir ställt till svars inför stora rådet. Den här stora gänget som bestämde hade den politiska makten och allt den religiösa makten. Det står i kapitel 4 så här att när de såg den här mannen var de helt svarslösa. Och så står det så här. De sa, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det står klart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att fortsättningen tala till någon människa i det namnet. Det är ju helt obegripligt. Vilken märklig reaktion. Men det är så här. Om inte människor har ett öppet sinne, så kommer inte det största mirakler att leda till en tro på Jesus. För om man värderar andra saker högre än sanningen, kanske ens egen position, ens eget rykte, ens egen makt högre än sanningen, så då leder den inte till tro. Man måste ha ett öppet sinne. Och du ser här att människor fylldes av förskräckelse, förundran och häpnad, men bara en del utan de började tro på Jesus. Och det är ett litet allvar i det här sammanhanget. Men vi behöver förstå den dimensionen. För människor kan vara blinda och välja att förbli blinda. Jag känner att jag håller på ett tag nu. Börjar ni tröttna? Vi tar en liten paus så ni får vila huvudet. Ja, ibland så där blir det för mycket. Men några små punkter till. Jag lovar att jag ska sluta. Man måste ju också fundera, hur kan vi göra för att följa det första kristna exempel? Det är ju känns ju ganska angeläget att vi kunna följa det här exemplet och göra som dem. Och jag tror att en väldigt viktig ingång i det är att vi från början bestämmer oss att inta en Guds rikes position. Och med att inta en Guds rikes position så menar jag så här, att det finns en överlåtelse till målet att Guds vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. Så när vi är med och arbetar mot människohandel, stöder fattiga i RCA eller bidrar till sjukvård i Tanzania eller är aktiva i integrationsarbete eller vi gör någonting annat, söndagsskola eller vad som helst, så har vi intagit en Gudsrikes position. Och det är också så när vi ber för människor i sin nöd och i sina sjukdomar, så intar vi en Gudsrikes position. För vi önskar att se det goda hända. Samtidigt vet vi att vi kommer inte att se himlen på jorden förrän Jesus kommer tillbaka. Men vi intar den här positionen med en bön, en önskan och en vilja att det som sker i himlen ska ske på jorden, att Guds rike ska manifesteras i kraft och att människor ska få bli vidrörda utav detta och få bli förvandlade. Och du sa så något i början, nu kommer jag inte ihåg formuleringen. Men att vi gör skillnad, va? Det gör skillnad. Det gör stor skillnad om vi intar en Guds rikes position. Sen är det en sak till jag tänker på här. De flesta helande under i apostlagärningarna, det sker med människor faktiskt som inte har en tro på Jesus, som inte bekänner sig som kristna. Och det kan ju vara så att vi ber mycket för varandra, men vi kanske också skulle se möjligheten att få be för de som inte tror, för att de skulle få se lite utav Guds härlighet. Och det är ju så här att vi måste ställa oss till förfogande och vi får bedja om att den här helande kraften ska bli utgjuten i vår gemenskap, i våra liv. Men vi behöver förstå också att Gud använder faktiskt ofullkomliga människor. Vi behöver inte vara perfekta. Och det finns ju människor som blir utrustade med speciella gåvor att be för sjuka. Och när jag läser historien så ser jag det här att Gud använder många gånger de som själva brottas med sina sjukdomar och med sina kroppsliga svagheter. Och det är de som har de här kroppsliga svagheterna, som har de här bristerna, som Gud väljer att använda. Så vi behöver inte vara perfekta. Vi behöver inte vara perfekta. Vi kan bara stå till Guds förfogande och han kan använda oss. Och jag tror att det är en viktig sak att komma ihåg. Och att vi också kommer över den här rädslan att misslyckas. För det kommer vi göra hela tiden. Men liksom vi ställer oss ändå till Guds förfogande och lämnar allt till Gud. Det är Guds sak att hela. Vi behöver kärlek. Vi behöver ödmjukhet. Vi behöver vishet. Men det är Gud ändå som ska göra verket. Ibland sker ett mirakel och jag blir liksom, jag känner mig liksom väldigt frustrerad ibland, därför att jag tycker att det händer alldeles för få gånger när vi ber att Gud griper in. Och det måste vi vara ärliga med. Det händer alldeles för få gånger. Och vi kan liksom inte alltid förstå hur saker och ting hänger ihop. För det finns liksom saker och ting som är liksom fördolt när det gäller Guds plan för enskilda människors liv och för världen. Han ger ett exempel, Mikael Grenholm, om en man som 2003, en Bengt Eriksson i Flen, han fick diagnosen bukspottkörtelcancer. Och läkarna sa att det finns inget hopp för dig. Du får börja förbereda dig för döden. Han fick förbön. Och den här cancern försvann och läkaren har ingen förklaring till det. Men några år senare så fick hans äldsta dotter cancer. Och också blev föremål för bön och förbön. Men hon blev inte frisk. Och vi behöver ha liksom tron på att mirakler sker. Vi behöver praktisera bön för helande utan att förneka lidandets verklighet i den här tiden. Och vi ska absolut inte skapa motsättningar mellan läkarvetenskap och förbön för helande. Vi ska låta det bara få integrera på det allra bästa sätt för människors goda. Och det, oavsett om det inte sker ett under eller inte, så tror jag att det har väldigt stor betydelse att vi ber. Det gör stor skillnad bara det. Och till slut så påminner det här oss om det allra största miraklet. Det är att bli försonad med Gud, få sin synd förlåten, bli född på nytt genom Guds ande, få del av det eviga livet i Guds gemenskap, ett liv som börjar här och nu och fullkomnas i en fullkomlig värld. Och när Petrus står där och blir förbjuden att tala Jesu namn, så uttrycker han det så här inför stora rådet. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns under himmelen något annat namn givets oss människor genom vilka vi blir frälsta. Så han fortsätter att frimodigt förkunna Jesu namn och frimodigt be för människor att de ska bli friska i Jesu namn. Och han, genom att göra det, så kommer tusentals människor till att tro på Jesus. Och vi ska bara avsluta med en kort liten bön som jag hoppas att du vill vara med i. Herre Jesus Kristus, vi är här inför dig. I vår svaghet, i vår brist, Herre. Men vi vill inta denna Guds rikes position. Att stå till ditt förfogande för att din vilja så långt det är möjligt ska få ske här på jorden som den sker i himlen. Och Herre, vi känner, vi har ingen fromhet, vi har ingen förmåga, vi har ingen egen kraft. Vi kan inte göra detta. Men vi tror att du är underens Gud, du är den levande Guden. Vi tackar dig för pingstdagen när anden blev utgjuten över världen. Och tack att du låter nya vågor utav helande kraft, andlig kraft utgjutas över din församling, Herre. Och vi ber bara, låt det få ske med oss här, Jesus, i Brunnskyrkan, Herre. För ditt namns förhärligande, för människors bästa, för människors möjlighet att få lära känna dig. Helige Ande, låt det ske, kom. Herre, tack att du hör vår bön. Herre, vi tackar dig för att du vill utföra ditt verk efter din plan och din vilja. Och Herre, vi räknar med dig. Vi tackar dig, vi prisar dig och vi tackar dig framför allt att vi har fått bli funna av dig och få tillhöra dig och vara dina älskade barn. Amen.